Hej och välkommen till podden Bakom flödet. Det är jag som är Atta.
Och jag som är Maja.
Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av företaget Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om.
Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv. Vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här, för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål.
Hej Atta!
Hej!
Här idag har vi ju haft en intervju till som ni kommer få lyssna på.
En otrolig kvinna vid namn Lisa Gridelli.
Ja, jag tror faktiskt att de allra flesta har smakat på deras otroliga olivolja eller balsameco eller sett deras otroliga flaskor i någon fancy butik någonstans.
Eller hur? Vi har ju varit så nyfikna på att höra om Lisa och Tommys resa. Syskonparet som började med att driva en restaurang eller café. Var det väl kanske snarare ett caféverksamhet med typ Göteborgs godaste brunch. Känns som att de verkligen satte liksom en standard för hur man ska treata sina kunder på bästa sätt. Och sen från det knoppat av till att sälja kvalitetsdelikatesser från Italien med de mest fantastiska etiketterna och uttrycket. Det är ju som att man bara vill äta upp allt direkt och samtidigt behålla det på hyllan.
Precis. Och idag har vi fått ta del av deras resa och fått ta del av Lisas härliga energi här i rummet. Så jag tänker att vi bara kör igång och så får ni försvinna in i Lisas berättelse.
Hej och välkommen Lisa.
Hej.
In i podden. Kul att ha dig här.
Tack.
Du ska få presentera dig. Vem är Lisa Gridelli egentligen?
Ja, Lisa Gridelli är en helt vanlig tjej som bor i Lerum tillsammans med min familj och har ett roligt företag tillsammans med min bror Tommy som bär vårt efternamn, Gridelli.
Och Gridelli, det låter ju italienskt.
Mm.
Berätta, ja. Vad kommer ursprunget ifrån? Eller hur kommer det sig att... Eller vad fasen, hur började ni egentligen?
Ja, nej, men,
vad är Gridelli?
Gridelli är ju vårt efternamn, vi är ju halvsvenska, halvitalienska. Mamma är svensk, pappa är italiensk. Mamma åkte på någon slags tågluff till Rimini på 60-talet. Pappa var trummis i ett band.
Nej, fy fan, så var läckert. Det är någon som har skrivit en bok om det här.
Ja, det hade man kunnat tycka. Där börjar historien. Sen så både jag och Tommy är födda i Sverige och uppvuxna i Lerum. Och sen har vi gjort det ena och det andra, bott utomlands i perioder och bott in i Göteborg och skaffat barn och familj. Och nu är vi tillbaka i Lerum och driver vårt lilla företag där.
Det känns som en inte så litet längre. Vi har ju känt till Gridelli hur länge som helst och är superinspirerade och imponerade av era produkter. Det känns extra kul att ha det här.
Tack.
Vi är också jättenyfikna på att du också då driver ditt företag tillsammans med din bror Tommy.
Mm.
Syskonpar. Mm. Tar över liksom livsmedelsbranschen här med delikatessoljor och annat gott. Otroligt häftiga produkter med ett väldigt starkt uttryck.
Mm.
Berätta, hur började er resa med Gridelli? Jag vet att den är lång.
Ja, den är lång faktiskt. Det började ju, jag och Tommy hade ju först en liten delikatessbutik slash frukostställe slash restaurang. Och det var ju brunch och det var ju bar ibland och så också. Jag tror att, eller jag vet att ni var där.
Ja, vi minns det mycket väl. Slickade faten.
Ja. Och det var ju jätteroliga år. Och parallellt med det så sålde vi våran olivolja som görs fortfarande då av goda vänner till farmor och farfar. Den görs liksom i Rimini, utanför Rimini, på kullarna där. Och vi kände väl att det var väldigt roligt. Hela tänket kring att liksom utforma en produkt tyckte vi var fantastiskt. Så vi kände så här, vi vågar satsa på detta. Vi fick ett fint gensvar också. Så 2018 så stängde vi våra lilla restaurang och bestämde oss för att satsa helhjärtat på våra produkter. Och började ta fram sakta men säkert en god balsamik och en smaksatt olivolja. Och så har det liksom fått växa väldigt, väldigt långsamt och försiktigt.
Men ändå tagit plats, känns det som.
Ja, men det har det ju nu faktiskt.
Det känns ju verkligen som att ni har byggt ert varumärke, som du säger, varsamt. För att jag känner att det är så här otroligt starkt förankrat med era produkter och kvalitet. Men det har också ett uttryck som gör att man alltid hajar till och att man så här blir nyfiken. Hur har ni tänkt liksom, med formgivning och
sådär? Ja, vi tänkte ju väldigt mycket på det från första sekunden. Och fick ju kontakt med Mikael Selin som är designen bakom etiketterna. Jättegrym och jättebra kille verkligen. Också göteborgsbaserad. Och vi, både Tommy och jag, har ju ett jättestarkt intresse för färg och form och design och konst och allting. Så att vi visste från början att det här ska vara, vi ska lägga krutet på förpackning på samma sätt som att vi har valt ut innehållet efter det bästa vi kan tänka oss och den liksom finaste kvaliteten, så ska utsidan vara lika fin. Och det fick vi ju i början, det vet ju ni säkert också, när man ska starta upp något så har ju alla väldigt mycket åsikter. Och det var ju så här, nej men ni är galna och det är jättekostsamt och liksom lägga så mycket på ett papper och sådär. Men vi kände att det var det vi ville, det kändes roligt att utseende och smak går hand i hand. Så det var en plan vi hade från början, att så här ska vi jobba och vi ska liksom lägga fokus lika mycket på utsidan som på insidan.
Det gjorde ni verkligen, ja. Mm. Det syns. Ja. Jag tänkte så här, för du säger att du drev även restaurangen med din bror. Mm. Hur kommer ni båda från matbranschen innan och hur hittade ni till en gemensam bolagsstart?
Nej, det gör vi ju inte. Vi har ju alltid jobbat ihop. Tommy hade ju Bar Italia tillsammans med en kompis på liksom från 2005 och framåt i några år. Och då jobbade jag extra där när jag gick på, där låg jag på, ja, då gick jag på konstskolan och jobbade extra med uppe på Bar Italia. Och vi, alltså jag och Tommy är ju, han är ju 6 år äldre än mig, men vi är ju ändå bästa vänner. Så det var väldigt roligt alltid att jobba ihop. Och när vi hade gjort det ett litet tag så kände vi så här, men ska vi öppna ett ställe där vi fokuserar lite mer på mat? Inte fokus bara på kaffe och mackor, utan mer på mat och lite försäljning av italienska produkter och sådär. Så då gjorde vi det. Och det startade vi 2012, 2013 öppnade vi dörrarna. Men ingen av oss är ju från någon restaurangbransch i grunden. Och det var vi väldigt tydliga med också när vi öppnade Fratelli Gridelli, som det heter. Att vi är inga kockar, utan vi älskar att laga mat. Vi lagar mat flera timmar varje dag hemma fortfarande också. Men vi är inga kockar, utan vi gör det som vi är vana. Och så får man gilla det eller... Om man inte gillar det så behöver man ju inte ta det då.
Det kan man stå vid. Ja. Nej, för vi var ju kunder hos er på Fratelli Gridelli. Och det var ju någon typ... För jag tror att det här var ju liksom innan Instagram egentligen hade slått igenom så stort. Men det var ju som att komma in i ett Instagramflöde hos er. För att det var liksom så överväldigande med de här fina uppläggningsfaten. Och det var volym. Mm. Och det var också finess. Och handgjort. Alltså man kände, det var ju så att man... kom in i ett italienskt hem, kändes det som.
Ja, vad kul.
Och att det var så här frodigt, det var abundance på ett sätt som var...
Jag minns buffébordet och jag saknade det också.
Ja. Det var en sorg för hela Göteborg när ni stängde.
Ja,
så var det verkligen.
Ja, men otroligt, det är så mycket fina smaker och det kändes verkligen som att det var gjort med hjärta.
Ja, men det var det. Det var 100% hjärta och liksom, och det gjorde ju att det blev fint och generöst. Och det blev ju inte jättelönsamt alla gånger. men det var väldigt roligt såklart. Och just som du säger där, det var ju verkligen i, liksom i Instagram liksom erans början sådär. Så det, vi fattade ju inte först. Alltså stor liksom, genomslaget som det ju fick. Om, efter liksom ett par år när någon kom in och kanske la ut en bild och sådär. Att det var ju ett större genomslag än mycket annat, men vi fattade ju inte riktigt, men det hör ju också ihop med konst och design, alltså mat.
Absolut.
Att göra det vackert och duka upp Och, ja.
Ja, det ingår i upplevelsen. Ja. Alltså, det är ju en förhöjare av hela känslan, ja, och upplevelsen.
Du nämnde att du gick på konstskolan också. Mm. Vad hände med den drömmen och målet?
Ja, den är ju lite lagd på is. Men den är ju inte borta. Det var ju alltså under de här väldigt formbara åren mellan sig ungefär 25 och 30 som jag gick där. Och det var ju... Ja, men det var ju fantastiskt roligt. Jag vet inte om ni själva har gjort
något liknande. Nej, jag har aldrig gått på konstskola.
Nej, men det är ju en fantastiskt rolig tid. Och jag har inte lagt ner drömmen om att ta upp det igen. Tommy har ju en ateljé in i Göteborg där han försöker få tid.
Va?
Att åka in. Ja.
Otroligt.
Ja, men det är ju alltså... Man får ju också känna så här, var sak har sin tid. Nu har man små barn och liksom ett hus och... företag och sådär, då kanske vi får ge det några år.
Ja, kanske får vänta lite.
var det något speciellt att vara intresserad av att måla? Eller var det
ja,
mer...
jag gick på grafiken på Göteborgs konstskola. Det var, kan jag starkt rekommendera till.
Vad är det?
Grafiken, det är ju när man trycker, man ristar i plåt eller man för över foton till plåt och så trycker man dem i sådana stora gamla antika tryckpressar,
wow,
exempelvis. Det finns massa sätt. Man kan göra grafik med sten, alltså med litostenar. Och man kan ju göra så här screentryck.
Just det.
Kul.
Det låter helt otroligt. Mm. Men då är både du och Tommy intresserade av liksom, det visuella och konsten och mat.
Mm.
Har ni alltid drömt om att liksom, driva någonting eget också?
Ja, men jag tror det faktiskt. Vi pratar ju ibland, jag och Tommy, så här att vi kan ju... Alltså, jag tror att det började redan när vi var små faktiskt. Mamma och pappa skilde sig när vi var rätt... Jag var kanske, jag vet inte, jag var 5 och Tommy var 12 ungefär, eller 11. Och vi bodde ju med våran mamma som var helt grym, så som mammor är, helt fantastisk. Och tog hand om oss och sådär. Och vi, redan då lagade ju vi mycket mat. Framförallt Tommy såklart, som var så mycket äldre. Och jag var assistent, typ. Jag fick ju kanske diska.
Kämpa
men,
på det.
Men vi liksom så här, gick och handlade, lagade goda måltider. Alltid inspirerat av farmors mat i Italien. Där vi spenderade somrarna.
Ah. Ja,
så det var ju liksom... Ja, men mycket olivolja och vitlök och sånt som inte var så vanligt i Sverige liksom tidigt 90-tal eller 80-tal. Då fick man ju åka till liksom lite specialaffärer om man skulle hitta vissa italienska delikatesser.
Kul. Mm. Vi lagade också en hel del mat. Vi bodde också själva med mamma under vår uppväxt.
Ah.
Vi tyckte också det var kul. Sen vet jag inte om vi hade samma kanske fingertoppskänsla som syskonen Gridelli.
Nej, jag vet inte om det var så mycket fingertoppskänsla där. Men då vet ni ju känslan.
Ja, att få rodda sitt eget och leka med smaker och hitta på sina favoriträtter och sådär.
Det var ju för oss, tyckte jag, att det var nästan lika mycket lek och att umgås som att föda sig. Liksom.
Ja,
så.
Ja, 100%.
Det är ju något jättefint i det.
Och det är ju exakt det som det är med att laga mat. Även om man nu involverar sina barn eller liksom står och lagar mat med en kompis. Eller då att ni gjorde det som barn. Jag vet inte hur ni hade det hemma, men alltså, mamma var ju ensamstående. Vi hade aldrig mycket pengar. Vi hade liksom, det var konstant... Det konstanta dilemmat. Så hon kunde lägga så här pengar i en mugg och så här, men detta ska vi handla för i veckan. Eller om ni ska handla så är det detta som gäller. Men då kunde vi gå och handla för allt första dagen.
Ja.
Och så liksom spelade vi hög musik och så körde vi. Det var jättemysigt och det löste ju sig. Liksom,
det löste sig. Vad var er liksom favoriträtt som barn? Minns du det?
Nej, men alltså jag skulle kunna tänka mig att det är farmors faktiskt köttfärssås. Ja. Som en ragout.
Hur gör man den?
Den gör man ju, alltså alla familjer har ju sitt recept, mer eller mindre. Men vi gör ju den med selleri, lök, morötter, olja, någon blandfärs, tomater och så lite vatten och sådär, salt och så gärna persilja också. Och så ska ju det koka ihop ett par, några timmar.
Ja, det är det. Man behöver ge det några timmar.
Ja.
Jag älskar selleri, köttfärssås.
Ja, men det är det bästa. Ju gott.
Ja.
Det är det godaste.
Nyckeln till allt.
Ja, men selleri är en väldigt användbar grönsak.
Mm.
Men det används mycket italiensk mat också.
Jag tycker det låter som att vi behöver komma på middag.
Ja, Lisa, ja det är det välkomna.
Men för den första produkten ni tog fram, du nämner en olja. Vad var det för olja och hur bestämmer man sig för vilken typ av olja man ens börjar med?
Ja, det här var ju den oljan som man kallar Novello, som ju är första skörden. Då skördar man innan oliverna har blivit helt mogna. Så det går åt mer oliver för att göra liksom x antal liter olivolja. Och då blir ju den mycket mer, den blir ju en smak extra allt. Det blir ju liksom, man får ju verkligen ut essensen ur oliverna. Och den görs ju också väldigt begränsad. Så det blir också en lyxigare produkt om man säger så. Så vi började med att ta hem den. Och det hade ju Tommy gjort även tidigare om man säger till Baritalia och sådär. Men vi gjorde det när vi hade Fratelli Gridelli. Då kom den ju också i förpackad i det här utseendet som man ser nu. Och då på den tiden tog vi förbeställningar av våra matgäster inne på restaurangen. Jag vet inte om ni blev förfrågade att inhandla den. Nej, men det kan ha berott lite på vilken tid på året då ni var där. För vi fick ju hem den bara kring skörden. Så det var väldigt naturligt att vi började med den. Och sen så som sagt så har det vuxit. Och vi har ju en sån här liten, en av få så här strategier som vi har är ju att vi ska bara ta hem sånt som vi själva älskar. För om ingen annan vill ha det, då måste vi ju kunna äta upp det själva. Så tar vi hem exempelvis då en olivolja med basilika. Ja, men då vet vi så här. Ja, vill ingen annan ha den så har vi 2500 flaskor med på pallen. Då får vi se
till att äta upp det. Ja, det blir bra julklappsrace. Ja.
Men och hittills har vi faktiskt, hittills verkar det som att många har samma smak som oss.
Det tror jag det.
Ja.
Vad har du, liksom, för utseendet nämner du att det var viktigt för er också. Och att ni tog hjälp, nu minns jag inte.
Mikael Selin.
Men jag tänker att ni har haft en stark känsla av hur ni ville att era produkter skulle uppfattas. Kan du berätta om ert uttryck och vad det liksom betyder för dig?
Ja, men det är ju också det, är ju det som är så härligt när man hittar människor att jobba med. Jag menar, Tommy och jag är telepatiska. Och vi tycker nästan alltid samma. Men att då kunna sitta och jobba med Mikael Selin kräver ju att man kan förmedla känslan. Och han är otroligt lyhörd. Han är super professionell. Han har ju verkligen en känsla för färg och form. Och vi ville väl att det skulle signalera en slags tidlöshet. Och en slags elegans, alltså det skulle bli som ett smycke för hemmet och för köket. Någonting som man inte tröttnar på. Vi återkommer ju alltid till mycket färg. Jag vet att någon gång har vi sagt sådär, men ska vi försöka göra en produkt som är lite mer nedtonad? Kanske en kan ha lite jordiga färger och sådär, för det gillar vi ju, det är fint, men vi kan inte. Nej. Det blir inte vi. Utan vi vill gärna ha de här starka, härliga färgerna.
Och de är helt otroliga.
Ja, och jag tycker det är verkligen som du säger att det blir smycken för köket. För man vill ju verkligen ha kvar era flaskor även när man har tömt dem. Ja. Så vill man ju bara ha kvar dem på hyllan för att de är så fina. Och jag tänker att det är också en väldigt bra, jag vet inte om det är så ni har tänkt kanske initialt. Men det är ju verkligen en bra marknadsföringssak också. För man vill ju fota dem och man vill visa dem för sina vänner och man vill också att alla ska smaka hur gott det är.
Men kul att du säger det, för att, och det är ju så här, nu vet vi ju att det är så. Men när vi började detta så tänkte jag så här, vi hade ju ingen aning om vart detta skulle gå. Vi kunde nog inte ens tänka tanken att det skulle liksom finnas med på någon annans foton. Eller, alltså, jag vet faktiskt inte hur vi tänkte, men jag vet att vi inte tänkte
så. Nej. Och jag tänker att det kan säkert också vara en fördel att det bara kommer inifrån och att det är så här, men det här är vårt uttryck och sen att det blev något väldigt bra, det hjälper ju till och att det är meningen att de ska vara just så som de är.
Ja, jag tror också faktiskt just att man kanske inte övertänker.
Exakt, att man inte försöker skapa någonting som kanske egentligen inte riktigt känns.
För någon annan.
Nej, precis.
Nej, men precis.
De är otroligt fina, det är verkligen en själ i dem.
Ja, men som. Tack.
Jag funderade så på när ni började importera, eller din bror då som hade erfarenhet av det. Är det svårt att börja med matprodukter i Sverige. Alltså är det komplicerat? Det har ju lite ett rykte om sig att vara svårt.
Alltså det är inte så komplicerat om man, det är mycket att sätta sig in i och självklart det är ju mycket regler vilket ju är bra eftersom vi alla går och handlar mat och så här. Nej, så länge man sätter sig in i allting, så länge man har superordning på sina egna papper, på producentens papper, på liksom lagerhantering, då är det inte det. Men det som kan vara svårt som vi har märkt det är ju liksom att få kontakt med producenter utomlands om man inte har en given ingång. Det är ju lättare sagt än gjort faktiskt.
Hur gjorde ni där?
Ja men här hade vi ju det här den här fantastiska kontakten som liksom är en vänskap i generationer liksom mellan familjerna som med då olivoljan som sen har kunnat presentera oss för andra producenter runt om i Italien som gör andra produkter, marmelader eller vad det kan vara liksom. Så då får man ju en ingång och sen givetvis nu när vi har liksom en produktfamilj på 19 produkter, vi kan visa statistik, vad vi säljer och så vidare, då blir det ju enklare.
Just det.
Men från början så där så kan man ju se, det var ju ändå tydligt att det är inte bara att ringa någon och säga så här, vi vill göra den här produkten eller så här.
Gud så spännande. Mm. Ja, jag tycker det är fascinerande. Mm. Och du nämner ju att ni har olivoljan men också att ni har andra produkter, 19 stycken säger du. Vad ingår i den här familjen?
Mm. Då ingår det ju 6 stycken olika balsamico. 2 stycken neutrala och 4 stycken smaksatta. De smaksatta är ju med granatäpple. Och där, den är ju lite rolig kuriosa där. Den förpackningen då som Mikael gjorde, den har ju vunnit diverse priser faktiskt. Både i Sverige och internationellt så här, i olika designtävlingar. Det är ju väldigt roligt. Och sen har vi ju gröna fikon. Och gröna fikon är inte så vanligt. Det har man inte, det hittar man ju sällan i butiken eller så här. Men farfar hade ett jättestort träd i trädgården med gröna fikon. Som är liksom, de är så köttiga och goda. Ja, de är exakt så goda. Ja,
jag slickar mig runt munnen.
Så då har vi gjort det med den. Och sen har vi vita persikor. Och så amarena, alltså sån här italienska körsbär kan man säga.
Mm. Jag älskar men samtliga. Mm. Men den, nu ska vi se, den som är blå. Den är ljusa.
Ja, det är den vit persika.
Ja, vit persika. Mm. Den har jag typ på allt.
Ja, vad kul.
Men på så här kycklingsallad. Ja. Du kanske kräks i munnen.
Nej, men för att den är ju inte bara söt. Nej. Alltså den är ju lite syrlig. Mm. Den är ju, ja jag förstår absolut den kombon drabbar. Där.
Ja, allt. Och den är så vacker så att jag skriker rakt ut varje gång jag ser den.
Kul, den är väldigt somrig
tycker jag. Ja, den är så fräsch och glad. Men så oljor och balsamico.
Ja, men precis. Och sen har vi ju våran pistagekräm som många känner till.
Den är ju
galen också. Farlig. Ja, den är väldigt god. Och så har vi de här vi har 3 citrusmarmelader. Vi har bergamott som jag vet att ni också har någon gång blandat drinkar med.
Ja, det var så gott.
Ja, det är ju
tips alltså.
Ja, nej men det är fantastiskt. Och så har vi de här 2 helt nya tillskotten då som är 2 marmelader. Den ena med sicilianska citroner och den andra med siciliansk blodapelsin. Ja, de är... så är jag varje gång vi får hem en ny produkt tänker jag så här, nej men det här är det godaste. Men de här är verkligen, vi sitter varje morgon nere på jobbet och mumsar så här surdegsbröd med de här marmeladerna. Och förra helgen blandade vi drinkar med blodapelsinmarmeladen. Det var också jättegott.
Oj, vad blandade du då med?
Gin. Och så den här blodapelsin och så några droppar citron. Och så skakade vi det med lite is, hällde upp i glas och så toppade vi typ hälften av glaset med prosecco.
Oh, tråkigt.
Ja, nej, det var så gott.
Färskt. Det låter ju som att man kan slurpa i sig.
Ja, det kunde man slurpa i sig.
Nej, men det är otroligt. Jag gillar också att ni ger den här inspirationen till att så här, ja, men det är inte bara ost och marmeladmackan.
Nej.
Utan att det finns så många mer sätt att jobba med en marmelad.
Ja, det gör det. Och även balsamikorna är ju liksom, precis som du säger, så, men då har du den till kycklingsallad. Någon annan skulle säga att de använder just den vit persika till frukt. Jag menar, den här, den med körsbär, den har jag haft liksom dränkt en sån här chokladkaka i den och serverat med lite grädde. Alltså, det finns så många mer användningsområden än vad man tror.
När ger ni ut en receptbok, känner jag? Ah, och det, en drinkbok?
Ja, det har ju faktiskt varit en dröm sedan länge. Vi får väl se.
Vi får se.
Bonnier kan ju ringa nu.
Ring nu.
Spring i luckan. Ja. Ja. Nej, för det hade ju varit otroligt. Jag fascineras av att det känns så himla genomtänkt på det. Men det, jag tänker att det kanske kommer från hjärtat och det är själen som liksom har fått ge i utlopp här i både uttryck, smakerna, kvaliteten och att det finns det här, ja men verkligen ett genuint skapande kring produkterna. Ja. Hur väljer ni vad ni ska ta fram vidare? Alltså hur pågår den processen?
Ja, alltså den pågår ju egentligen hela tiden. Hela tiden skulle jag säga. Det är ju så också när man jobbar med sitt syskon. Att på dagarna nere på kontoret och så här, då går vi och pratar och bollar idéer. Men då gör man ju så mycket annat också. Men sen, ni vet, så kommer kvällen. Tommy står hemma hos sig och lagar mat. Jag står hemma hos mig. Vi skickar alltid bilder på vad vi har lagat till våra familjer. Och så är det så här, vad tror du om detta? Eller jag typ kollade i en... Jag kollade liksom på något så här klipp. Och de lagade detta, hade det varit något roligt? Så att det pågår ju hela tiden. Men det tar ju också väldigt lång tid från idé till att den färdiga produkten står på bordet. Det är ju en väldigt lång process.
Och hur såg processen ut till exempel med den här blodapelsinsmarmeladen? Ja, hur kom den till?
Den kom ju till som så att då ville vi göra det. Då visste vi så här, vi vill göra blodapelsin. Och då provade vi jättemånga. Och är det så att någon är god... Men inte så här, men wow. Utan att den är så här, men den var god. Nej, men då går det helt bort. Men den dagen vi liksom kan då prova en där vi känner så här, men yes, det här är. Och det är också väldigt härligt att vi ju, tack och lov, alltid faktiskt tycker samma. Det är ju så här, vi bara tittar på dem och bara, yes, här satt den. Då bestämmer man sig för det. Och sen är det ju mycket kontakter då med Italien. Och så börjar jobbet med Mikael med att ta fram en etikett. Och det kan gå många turer. Det kan ju vara en... Ibland sitter det liksom direkt. Och ibland kan det vara så här. Okej, okay, då sitter Mikael. Kommer Mikael med förslag. Och så kanske han sitter ner hos oss och jobbar. Och så sitter vi och testar färger och det ena. Okej, men vi har också så här lite... Det är bra att alltid sova på saken. Känner ni också så här?
Ja, 100%. Jag kan bli bättre på det dock.
Ja.
Inte vara så att man vill ha det snabbt, eller?
Nej, jag kan vara lite så hejsig.
Sugen på att komma till
resultat. Att man bara ska få köra. Men jag fattar den känslan. Men just det här, är man minst osäker, men då är det faktiskt bra att ha det som en liten regel. Så här, vi sover på saken. Och då kan det vara så här, det som kändes guld liksom, på tisdag klockan 4, när man kommer och tittar på det på onsdag morgon klockan 9, så är det så här, nej, men det här var inte, vi måste ändra det och det. Mm. Så att det kan ju ta, alltså jag... Det låter absurt när jag säger det, men alltså ibland kan det ta veckor för att vi petar så mycket i detaljer. Det kan ta ännu längre tid om jag ska vara helt ärlig. Men så är det och så får det vara. Vi har ju heller inga som jagar oss. Det är bara jag och Tommy. Och det finns ingen annan som kan säga att det måste vara klart eller ni ska hålla den här deadlinen eller så här. Och det är ju väldigt... Det blir väldigt roligt och fritt att jobba så.
Ja. Är det också någonting som ni månar om? Att det ska få vara bara ni två? Eller hur tänker ni framåt med alltså så här, expansion? Och... Oh,
nej, men vi känner nog så. Vi expanderar ju så sakteliga. Liksom. Nu har vi ju en distributör i Danmark som har fått rättigheter då att sälja i Norden och Europa. Och vi, ja, men som sagt, vi expanderar ju hela tiden litet. Men just det här med så många företag självklart liksom vill jobba med att växa och växa snabbt och ta in investerare. Eller så. Nej, där är vi absolut inte. Det är klart att i framtiden kanske man skulle liksom se annorlunda på det. Det ska jag inte säga någonting om. Men i dagsläget så känner vi att det är ett bra sätt att jobba på så här.
Och hur har ni kommit fram till det?
Alltså det är många faktiskt små grejer på vägen som har lett oss. Alltså när man jobbar så här som Tommy och jag också, då alla misstag vi ju gör i form av att man kanske ta ha hjälp av någon person som ska göra någon del och så blir inte det bra. Alltså detta är snarare liksom för länge sedan nu, ja, om man säger så. Man har gått på missar genom åren och de misstagen har vi ju lärt oss av. Det är ju istället för att många människor går ju att utbilda sig och då lär man sig där, och ska man liksom köra livets skola då får man ju lära sig av sina misstag och liksom, och lära sig också av det som blir rätt såklart. Så att jag tror att vi har känt, det har vuxit fram, det har ju funnits perioder särskilt då när, alltså det har funnits perioder när folk har velat så här, erbjudit sig, men vi skulle gärna vara intresserade och gå in och vara med i så här. Och det är klart att det periodvis kan vara lockande, för det är ju också tufft att driva ett bolag och det är ju mycket som ska klaffa och så här, men vi har nog, det är en känsla som har vuxit fram helt enkelt. Vi kör på så här, så behåller vi kontrollen.
Ja, skönt. Mm. Har ni liksom olika roller inom bolaget, du och din bror?
Ja, men det har vi, absolut. Tommy har all kontakt med Italien och jag har all kontakt med svenska kunder. Och sen så produktframtagning och design, och så här, det kör vi ju tillsammans. Sen är vi ju så, på samma sätt som vi är väldigt lika så är vi också extremt olika. Tommy är ju, han älskar ju siffror och han älskar papper.
Gud vad käckt.
Ja, det är skönt. Ja, det är ju jättebra, särskilt för mig då som verkligen inte gillar de grejerna och som är väldigt, faktiskt, jag har inte så bra. Jag känner att jag är inte bra på siffror. Nej, och papper helt enkelt.
Helt okej. Okay. Ja. Jag är bra på annat.
Ja, så att, jo men det har vi. Och det är skönt. Och vi, i och med att, alltså, när man jobbar med sin bror eller med sin syster, då vet man ju också så här, man litar ju på den personen till 200%. Man vill åt samma håll, man har samma gemensamma mål. Man vet så här, liksom, jag kan ju veta så här, Tommy gör sitt bästa, jag gör mitt bästa. Om någonting blir fel, ja men då blir det fel. Alltså, det är ingenting att hänga upp sig på. Ena gången är det han, nästa gång är det jag. Då löser vi det, vi går framåt tillsammans. Det finns ju en otrolig trygghet i att jobba med sin familj.
Mm. Ja. Har ni stött på någonting som du tycker har varit utmanande i och med att vara familj? Och likväl åt andra hållet? Liksom. Mm.
Nej, alltså, nej, det tycker jag nog inte. Det hade det nog varit om vi hade fortsatt att ha en restaurang. Nu när vi båda två har barn och så här liksom. Det tror jag hade varit jättetufft. Bara för att få ihop logistiken, ja, med öppettider och det ena med det andra. Men så som vi har det nu, nej. Jag tycker nog att det bara finns fördelar faktiskt med det. Och vi umgås ju, alltså vi är ju tillsammans på jobbet. Men vi umgås ju även med våra familjer på helgerna och så här. Och då kan det ju bli i och för sig att vi sitter och pratar jobb. Kanske jag och Tommy försvinner in i ett...
Kan man få försvinna in?
Ja.
Så är det. Mm. Jag tänker, för vi får ofta den frågan själva, jag och Maja. Mm. Ja, men hur är det egentligen att driva bolag med sin syster? Är det så bra egentligen? Blir det inte väldigt liksom grötigt? Och kan bli komplicerat om ni inte tycker lika och sådär. Mm. Men jag upplever precis som du säger... att det finns en sån grundtrygghet. Mm. Så att om det blir någon liksom, ja men något som skaver eller så, att då finns det ändå en trygghet i att, ja men vi vill ändå bra för oss båda. Ja. Och att det finns, att vi hittar en gemensam väg framåt. För vi växer ju i att båda vill vara med, att man vill den andra väl. Ja, och också litar på den andra till 100%. Och jag har svårt att se mig själv driva bolag med någon annan. Hur känner du det, Lisa?
Ja, nej men jag känner exakt samma. Det pratar jag och Tommy ofta om. Att vi är så glada att vi gör det här tillsammans. Det hade inte varit roligt att göra det själv. Jag tror inte det hade blivit lika bra, just därför att vi kompletterar varandra så bra. Och att göra det med någon annan, alltså det finns faktiskt inte ens på kartan.
Nej.
Och ni vet ju exakt, tänker jag, hur den här syskon... om det är en bra syskondynamik, hur den fungerar. Ni är ju liksom två levande exempel på det.
Ja, men så är det. För jag tror precis som du säger att har man inte den syskonkemin, att man funkar bra ihop och att man vill umgås liksom många timmar på dygnet och varje vecka och jämt liksom, så kanske det inte är lika lätt. Liksom.
Nej, det är klart. Men har man ju...
Nej, det är konfliktartat liksom. Men har man den känslan av att säga, nej men det är bara roligt att få umgås och göra någonting tillsammans, så känns det ju som att det är toppen.
Ja, men visst är det det. Ja. Det är verkligen, det är ju en av de stora fördelarna med jobbet. Att exakt. Jobba med sitt syskon och liksom allt roligt man har också. För jobbet är också så himla stora delar kul.
Exakt.
Man liksom upplever saker tillsammans och tar sig igenom saker. Och även de gångerna som det kan bli tufft. Alltså jag menar pandemin när den började.
Ja, det var ju jätte... ni då?
Ja, då hade vi precis skaffat oss vårat lager i Lerum. Nej, men då blev ju vi såklart jättestressade. Vad ska hända? Det var ju ganska nytt ändå relativt då, liksom början på 2020. Vi sitter lugnt i båten och det är ju bara vi. Så att vi har ju inte heller ansvar för massa anställda eller sådär. Och faktum är att det, alltså försäljningsmässigt och så blev ju det faktiskt bra under pandemin. För folk var hemma så mycket och lagade mycket mat och inredde sina kök och sådär. Så att det var ju inget problem. Men de här första, säg veckorna eller en månad eller två var ju lite skälvande. Vad gjorde ni under den perioden?
Ja, vi fick ju först panik, för vi hade ju anställda. Mm. Jag vet inte hur, nej men vi hade konsulter hade vi på den tiden. Och fick ju panik när det började pratas om att liksom stängas ner och hitan och ditan. Ja, och
besöksförbud och sånt, eftersom då jobbar vi mycket med homestyling. Mm. Så att och vi själva och våra stylister var ju ute i folks hem konstant. Ja. Liksom. Så bara, men kommer vi inte kunna gå ut och göra våra liksom säljmöten, och kommer vi inte få vara i andras hem längre? Det här kommer ju bli förödande. Ja.
Och att man trodde att folk skulle sluta köpa och sälja bostäder för att man skulle förlora sina jobb och sådär. Men i och med permitteringen och att folk började titta så mycket på sina hem, så blev det ju väldigt... Det var ju ett av våra bästa år någonsin. Så,
ja. Så sjukt.
Ja. Ja, det är jättekonstigt. Men vi drog ju i någon typ av handbroms och verkligen la oss platt några veckor. Så. Ja. Men det gick ju bra. Vi fick ju växla upp sen istället efter några månader.
Mm. Ja. Så. Ja, men exakt. Och då, alltså jag menar det, är man då med en person man känner sig trygg med, så känner man ju så här, okej, men vi löser detta. Ja. Det kommer och på ett eller annat sätt så kommer det bli bra.
Exakt. Mm. Ja, märklig period vi har varit med om.
Ja, det får man säga.
Den är historisk på ett sätt alltså. Ja,
historisk.
Ja. Jag är lite intresserad av vad du har för favoritprodukter i ert stall, Lisa. Och vad du gör med dem.
Ja, vilka som är mina favoriter. Ja, men gud. Hur lång tid har vi? ja, men alltså jag kan ju säga, en av de senare produkterna som vi har fått hem till våran lilla produktfamilj, det är ju våran olivolja som pressas ihop med färsk ekologisk basilika, alltså en basilikaolja. Ja, men den är så god och den är så fräsch och den är så smakrik, och den använder jag alltså nästan uteslutande på alla sallader. Jag äter jättemycket grönsaker och väldigt mycket sallad. Så den använder jag till det, men jag använder den också om man gör kanske en god pasta med tomatsås och mozzarella och ringlar över, liksom det blir en touch av basilika på det. Sen är jag ju då, det är också de här nyheterna nu då, de här citronerna, citronmarmeladen och blodapelsinmarmeladen. Jag gillar också väldigt mycket våra klassiska, alltså de här första balsamikorna vi gjorde som är utan smak. De håller ju väldigt, alltså i längden så äter jag dem väldigt mycket. Både den mörka, och den är ju fantastisk att ringla exempelvis. Alltså självklart nu då till sallader, till att hela droppa liksom i olivolja och doppa lite bröd. Ja, till ostar. Men den är också jättegod att droppa lite över vaniljglass. Ja, det är en oväntad men riktigt god kombo som man kan impa lite också om man har kompisar hemma som ska få efterrätt sådär. Det tycker alla såhär, wow, gott.
Det låter jättehärligt.
Ja, men det är det. Vi kommer ju snart få hem en ny hasselnötskräm också. Mm-hmm. Den är ju ekologisk och den är vegansk. Och den är, alltså, utan att skruva upp förväntningarna för mycket här nu. När jag tycker att den är som att äta en riktigt god, alltså vad ska man säga, ni vet de här godisarna geisha, tänker de fast som en kräm.
Tråkigt. Så ska vi se, man kan äta geisha med sked alltså. Det är det.
Typ så skulle jag, det var min känsla när jag åt den. Ja, nej, men jättegod, den kommer om några veckor.
Wow. Mm. Spännande.
Mm. Det känns som att ni har mycket på gång. Mm. Vad har ni för liksom, visioner och drömmar kring Gridelli som varumärke?
Ja, alltså, vi har ju, våra drömmar är väl att vi ska kunna fortsätta att utveckla detta. Det är ju underbart för oss att också hela tiden i och med Gridelli bibehålla kontakten med Italien. Det blir väldigt nära. Liksom att varje dag prata med producenter och leverantörer. Och vi har ju alla anledningar liksom att behöva åka ner till Italien och sådär. Så att våra drömmar är väl att kunna fortsätta att utveckla det. Liksom ha en genuin, fin produktfamilj. Där allt bara är liksom får fortsätta att kännas att det kommer från våra hjärtan.
Så härligt. Mm. Och för du sa att ni har skaffat en distributör som ska sköta Norden och Europa. Mm. Hur ser det ut liksom för er globalt? Var är er största marknad?
Ja, största marknaden är ju Sverige. Sen så finns vi nu då i Finland och Danmark och Norge och Island. Och den här distributören i Danmark hade även visat upp produkterna nu på en mässa nere i Paris och fått ett jättefint, vad säger man?
Alltså, gensvar.
Ja, ett jättefint gensvar. Så det är ju en del av det här som du frågade om faktiskt, vad som är planen. Det är ju att innan man kan börja sälja då till övriga Europa, då krävs det ju, en etikettering som är korrekt och liksom... Ja, såklart certifikat för olika länder och sådär. Och det är ju någonting vi får sätta oss in i. Men det känns ju jättespännande och det var ju väldigt positivt att höra att det hade blivit så fint mottaget. Och sen har vi, det här är också väldigt spännande men ingenting är klart, men jag kan ändå berätta om det. Vi blev kontaktade faktiskt av ett företag i Sydkorea.
Wow.
Ja, som hade sett produkterna på nätet och som jobbar med import då från Europa med liksom typisk europeiska mat och även tvålar och sådär. Så de har vi ett påbörjat litet samarbete med, men det är inte helt färdigt.
Wow, mm. Det är långt bort.
Ja, det
är ju det. Och för hur köper man era produkter idag? Säljer ni mest via butik eller är det via nätet? Mm, eller?
Vi säljer ju mest via återförsäljare runt om i Sverige. Och vi finns ju faktiskt representerade alltså från längst ner i söder hela vägen upp. Och ja, väldigt många fina små butiker runt om i Sverige. Och vi finns ju både i liksom, de här roliga delikatessbutikerna men även i så här... Alltså snygga lifestyle och inredningsbutiker. Alltså Artilleriet här i Göteborg är ju en jättestor återförsäljare liksom.
Kul att det också får vara i sådana typer av butiker. Säger ni nej till vissa?
Ja, det gör vi ju. Ja. Absolut. Nu för tiden får vi ju säga nej väldigt ofta. Både för att det kan ju inte krocka. Vi kan ju inte ha för många butiker inom en nära radie om man säger så här. Och sen också om man känner att att butiken inte rimmar kanske med varumärket får man ju också tyvärr säga nej.
Precis. Har det varit svårt för någon gång att känna så här, eller har det varit svårt eller enkelt att säga nej?
Det är en balansgång faktiskt. För att vi behöver ju såklart nya återförsäljare, men vi är ju också väldigt rädda om varumärket som faktiskt bär vårat efternamn liksom. Så att vi säger nog nej. Mer, alltså är vi osäkra så säger vi nog nej, måste jag säga. Och det är klart, ibland känns det tufft för man vet att vi behöver också sälja. Mm. Men man får se det långsiktigt. Vad kommer gynna oss i längden? Och då är det kanske så här, men då är det bättre att vara mer restriktiva och också så här, absolut inte försöka trampa någon befintlig återförsäljare på tårna. Så där. Så självklart, när de har... sålt produkten länge och liksom arbetat in att man inte då öppnar i en annan butik för nära eller så.
Nej, det är också vårda relationer.
Ja, absolut.
Vilken var er första återförsäljare och hur kom ni in där?
Jag minns inte.
Du bara, it's so long time ago. Ja, men någon tid. Eller så här, hur började ni komma ut?
Jag minns inte. Då? Jo, men vi började ju komma ut som så. Det är ju väldigt... Då hade vi ju... kvar våran fina lilla lokal på Tegnersgatan. Och så jobbade vi ju med att ta fram då, vi hade väl tre produkter. då ställde vi ut på lite mässor, typ så här någon champagnemässa i Stockholm, passion för mat här i Göteborg och sådär. Och sålde ju främst till privatpersoner, men där kom det ju vissa små butiker från ja, mest kanske västra Sverige eller sådär. Och så började vi nå ut. Sen så hade vi en väldigt rolig liksom säljestart, om man säger. För då var det så här, okej, men nu ska ju faktiskt detta, nu är det ju detta som ska vara vårt jobb, insåg vi när vi hade stängt restaurangen helt sådär. Så att hur ska vi göra för att nå kunder? Ja, vi tog våra produkter, då var det ju inte många, det kanske var 3 eller 4 stycken i en papperspåse. Packade några sådana påsar, satte oss i varsin bil, åkte åt varsitt håll. Såg en affär som såg fin ut, gick in, liksom presenterade oss, frågade om de var intresserade av produkterna. Och så började det. Det låter ju helt absurt nu, och det var ju också en sån här grej som folk typ varnade lite när vi gav oss in i den här branschen, att åh nej, och det finns så mycket olivolja och liksom, det är sån hård konkurrens och tänk inte ens tanken och så här. Men vi har känt hela tiden att det här är bra. Det här, vi tror på detta. Så vi kör. Och sen har vi ju liksom, jag vet också att någon gång satte vi oss på tåget upp till Stockholm med x antal påsar packade i en resväska, och så såg vi så här, det där är den finaste butiken i Östermalm saluhalle. Vi går fram dit och kollar. Och då var de ju faktiskt också intresserade. De blev ju intresserade när de fick smaka och känna och klämma och så där liksom. Så det var ju inte en, det var inte en fel idé att göra så, men kanske lite ovanlig kan jag tänka mig.
Vilket många gånger också blir. Alltså det blir ju en unik upplevelse, ja, tycker jag. Ja, kommer Göteborgsparet, syskonparet.
Ja. Jag tänker att även då så får man ju chans båda träffa er. Ja. Men också att ni får chans att träffa butiks, ja, den som står, ja, där och känna vad, hur blir man bemött? Är detta någonting vi kan stå, ja, för? Hur är stämningen här? Så, ja, det är ju väldigt smart, men också väldigt modigt måste jag säga.
Ja, jo, men det är ju,
jag får ju ångest bara av tanken.
Jo, nej, men absolut, det är ju, man får ju bara bestämma sig och så känna så här, men nu, som sagt, det här är bra. Vi kan åtminstone ge det ett försök.
Ja, och det är också någonting när man verkligen tror på sin,
ja,
produkt.
Ja, det är väl det.
Man bara, jag är här
det,
och för att hjälpa dig.
Verkligen, ja, och vi har verkligen trott. Och det är ju sådär, det är ju väldigt roligt för att de butikerna kommer man ju väldigt väl ihåg. Och fortfarande så här när de beställer eller man pratar med dem, så här, då vet man ju ansiktet på den och liksom sådär. För sen efter det så kommer ju förfrågningarna till oss. Nu söker vi inte längre upp butiker.
You attract.
Ja.
Yes, jag brukar säga. Ni är honungsburken.
Ja,
eller sagt, kanske marmelad. Ja. Nej, men det är därför jag tänker att många som har den här drömmen om att starta ett varumärke, mm, eller ett företag, att just den här säljdelen kan vara lite utmanande, mm, hur man liksom börjar komma igång. För det är ju lite av en startsträcka.
Mm.
Men det låter så fint tycker jag också hur ni bryggade över från att driva restaurangen som här hade ett, liksom ett bra brand. Alla, mm, visste ju om att ni hade den bästa brunchen, det var ju liksom inga konstigheter.
Ja,
så fint att kunna knoppa av ut, ja, i en liksom produktfamilj och fortsätta serva sin publik.
Jo, nej, men det var ju väldigt roligt och ett väldigt kul steg att kunna ta, och också såklart en fördel för att det var ju väldigt många göteborgare som hade provat just då våran olivolja och som hade beställt den i flera år. Så egentligen tror jag att vi då kände så här, alla känner ju till det här, men det gjorde ju såklart absolut inte alla, och fortfarande är det ju folk självklart som säger så här, men aha, vad är det här och så liksom. Men så att, ja, jo, men det var en bra språngbräda, och det var väldigt bra att ha gjort dem faktiskt, kan jag säga, efterhand hundåren inne på Fratelli Gridelli, för att liksom aldrig bli bekväm.
Hur menar du med aldrig bli bekväm?
Ja, men alltså att man aldrig vänjer sig vid att saker och ting bara ska typ rulla, utan att det kräver ju också fysiskt arbete, ofta det vi gör. Och alltså där är vi ju också väldigt lika, jag och Tommy. Vi känner ju så här, det dröjer länge innan vi blir trötta. Alltså behöver vi stå i 48 timmar på en mässa? utan att äta och dricka. Ja, men då gör vi det. Nu gör vi inte mässor så längre, för nu gör vi inte det längre. Men det då gör vi.
Ja. Man vet ändå att man kan.
Ja, men man vet att man kan. Vårt första lager exempelvis, då hade vi en trappa. Så då fick vi ju bära alla kartonger. Det gick ju inte att ha en palllyftare.
Nej.
Så liksom bara en sån grej till att man har ett lager där man kan dra in pallen istället för att bära låda för låda, blir ju en lyx.
Ja,
liksom i framtiden kanske vi kommer ha lagret på ett tredjepartslager, och då blir det ännu mer lyx liksom.
Ja, det är det också, att få se de här små liksom den här utvecklingen i så här, ja, men fasen, vi gjorde det även då, löste vi det med kanske ett mycket mindre lager och trappor och hej och hå, transporter som var jättestökiga, kan jag tänka mig.
Jo, men så är det, och jag antar att ni känner detsamma.
We've been in the hassle.
Jo, det är fortfarande hassle många gånger.
Ja.
Men jag tror att det kanske det där är en, i alla fall har varit för oss, nyckel att säga, men vi har grit. Vi ger inte upp liksom, för att det är lite tufft.
Exakt.
Utan man fortsätter traska. Ja. Och sen så får man ju såklart ha en avvägning av när känns det här inte bra längre? Vad behöver vi förändra?
Ja.
Sen kan man ju ha en lång stubin, så att säga.
Ja.
Men att det är så fint att kunna ändå känna att man litar på sin kapacitet.
Ja, men verkligen. Det är ju faktiskt en form av superkraft om man känner så här, men vi grejar detta. Och sen, precis som ni säger, sen kan man komma till en punkt när det är så här, fast nu räcker det.
Ja. Nej tack, det var inte lika sexigt att stå på mässa 48 timmar utan mat. Men vi har gjort det.
Men vi har gjort
och behöver vi göra det så gör
så
vi det igen.
Så gör vi det igen, exakt. Det är så här, vi står inte och faller med någonting, utan då, liksom, då får vattnet hitta nya vägar på något sätt.
Exakt, man vet när det är dags och liksom hitta nya vägar fram.
Ja.
Och man vet så här att det kanske inte är bekvämt från början där heller. Nej. Men då har jag i alla fall tagit mig vidare.
Ja.
Lite det där tänker jag. Att det behöver inte vara bekvämt från början.
Nej, jag tror att det är jättebra om det inte är bekvämt från början. Sen är väl alla olika. Men det beror ju på vilken personlighetstyp man är. Och var man kommer ifrån och vad man är van vid.
Mm. Ja, 100%.
Mm. Tror du att eran liksom så här, att både att ni är syskon och eran barndom och uppväxt har påverkat eran liksom uthållighet och kapacitet?
Ja, men det tror jag absolut. Det är tveklöst, ja.
För jag tänker att om man har en bredvid sig som också orkar dra, så finns det någonting fint i det att man liksom ger varandra energi.
Ja men exakt. Va? Så är det ju verkligen. Och att man ger varandra energi och att man också kan så här, att man kan också skratta åt saker och ting, även om det liksom ibland blir jobbigt eller tufft eller så här, då får man liksom garva åt det och så får man bara så här, ta lite nya tag. Jag känner att det där är jätteviktigt, att man kan alltid se att det, jag menar, så länge det inte är något värre så löser det ju sig.
Ja, det är ju det.
Ja.
Det är en fin inställning och jag tänker att det är den man får ha med sig som egenföretagare. Ja. Lite grann. För annars hade det ju varit en mardröm varje dag.
Ja, och det blir väldigt så här, bra tänker jag också när man pratar ibland. Ni minns ju också typ om det var förra året antar jag, 2023. När det var så här, inflation och höjda räntor och elpriser och alla blir så rädda. Och det märkte ju vi också. Butikerna blev ju liksom lite försiktigare och så där, även om det fortsatte att rulla på bra. Pratade vi med liksom våran gamla hyresvärd som är en jättefin och bra äldre man liksom i typ 80-årsåldern. Och så sa han bara, ja men fast, han bara, så här är det ju. Det går upp och det går ner. Det gäller ju bara att hålla ut. Han bara, det kan ju inte alltid vara högkonjunktur. Nej. Och high life. Utan sen går det ner och då gäller det ju liksom sitta lugnt i båten, veta vad man gör, känna sig trygg. Och det där är ju väldigt sant.
Ja. Kan du känna att du har en förmåga, eller hur hanterar du liksom en omvärld som är negativ och liksom kanske kritiskt inställd?
Ja, alltså vad gör man? Jag tänker att jag söker tryggheten väldigt mycket hemma och i familjen. Alltså i min man och mina barn, mamma, Tommys familj och hans barn. Och även liksom de här bästa vännerna man har. De blir, alltså det blir ju extra viktigt. Jag blir så här typ rörd när jag pratar om det. Men det är ju där man får hitta tryggheten när världen känns liksom lite hemsk.
Mm.
Så känner jag i alla fall.
Ja, känner du att den liksom att de människorna du omger dig med, har de liksom en optimistisk syn på livet, eller kan det vara väldigt olika där också?
Nej, men det tycker jag nog.
Ja.
Man liksom, inte går runt och är klämkäcka och goa liksom hela tiden. Men ja, men det tycker jag.
Ja. Ja, för jag kan ju känna att det är väldigt skönt om man är bläst med att ha många optimistiska människor runt sig. Sen kan ju inte alla alltid vara optimistiska.
Självklart inte.
Men att man ändå har lite den här lösningsorienteringen. Eller så här, ja, men vi tar det, att det inte är skrik och panik hela tiden.
Nej,
för det
absolut.
Kan ju bli väldigt jobbigt.
Det blir ju ångestframkallande tycker jag.
Ångestdrivande.
Ja,
det är ju så skönt att ha det så.
Har du haft några rädslor kring att driva eget och liksom vara inne i den här karusellen av ha eget varumärke och sånt?
Nej.
Nej, du känns otroligt lugn alltså.
Ja, men alltså det är ju en kombination också av att inte riktigt veta vad man ger sig in i. När vi började, det visste vi ju faktiskt inte. Och nej, jag känner så här att det är utmanande, absolut. Det kräver ens fulla fokus. Det är många bollar att hålla i luften. Men jag tycker inte att det känns oroligt. För att jag tycker inte heller att det finns... Vad ska man säga? Vi är jättestolta över detta. Och som jag sa innan, vi har vårt namn på det och sådär. Men det är inte... det är ett företag och vi bryr oss om det och vi brinner för det. Och vi vill göra allt rätt. Och... vi gör det vi ska. Vad jag menar är typ så här, det finns ingen prestige. Skulle det någon dag inte funka längre eller sådär, nej men då får man ta det då. Så nej, jag tycker inte att det känns oroligt faktiskt.
Fint, skönt. Ja, det känns stabil alltså.
Härligt. Ja. Man ger intryck.
Skulle se bakom, se mig på lagret som om en timme.
När vråserna haglar.
Nej, jag tycker det har varit en otroligt fin timme och jag är så inspirerad och taggad på att smaka era nyheter. För oss som bor i Göteborg så finns ju vissa butiker där ni säljer, tänker jag. I Artilleriet, en av dem.
Ja, absolut. Artilleriet och det finns ju olivolja etc. i Haga.
Klassiskt
ja,
ställe.
Ja, det är ett klassiskt fint ställe. Nu får jag hjärnsläpp. Det finns på flera ställen i Göteborg.
Man kan googla det.
Ja, det kan man. Och vi kommer ju snart lansera en hemsida också.
Ni gör det. Berätta lite mer.
Ja, men ciaogridelli.com.
Wow,
yes.
Bara ätbara produkter eller?
Nej, där blir det ju våran produktlinje Gridelli och lite liksom, där kommer man också kunna hitta inspiration, recept och så vidare. Jag vet inte om jag också kan berätta att vi har ju ett nytt projekt liksom inom några månader så är det färdigt. Och det är ju italienska tvålar.
Men stopp gåshud igen från topp till tå.
Som kommer gå under ett annat produktnamn, nämligen våran gammelfarmors namn, efternamn då, Bracci.
Wow! Nej men, rysningar! Grattis!
Ja, tack, det är jätteroligt och det börjar verkligen äntligen dra ihop sig för lansering.
Shit!
Ja!
Du bara, har du sparat den nyheten nu till sista sekunden?
Vi har haft så mycket annat att prata
om. Helt sant. Men... Okej, och berätta om de här tvålarna, vad är det liksom som vi kan utsätta oss för?
Ja, nej men det är faktiskt tvålar, det är underbara dofter tycker vi. Det är en liten producent utanför Milano, ett familjeägt företag då, även det som tillverkar dem. De kommer dofta mycket. Man går in i duschen eller man tvättar händerna och man kommer känna liksom essensen av italienska nätter eller... En morgon i farmors kök.
Wow, det låter ju magiskt.
Ja. Det får vi hoppas att det blir.
Jag
det blir
det. Supertaggad. Lika fin förpackning som...
Ja, det kommer man kommer känna igen det lite grann.
Man kan koppla de två.
Ja, det kommer det man kunna göra.
Släkt.
Ja.
Det är släkt.
Ja, precis.
Det är hjärta också.
Nej, gud, men, vad kul.
Tack snälla Lisa för att vi har fått själva. Pick your brain. Otroligt inspirerande. Det är superhärligt.
Ja, detsamma. Tusen tack.
Tack.